Det är ju alldeles tydligt. Han säger ju att könsorganen är ju bort rationaliserade, så att säga, va? Och när vi blir K-människor. Och K-människor är vi på det fysiska planet, men eftersom könsorganen är rudiment, så är det när vi materialiserar och dematerialiserar. Det är K-människor. Det är K-människor. Martinus är inte så där våldsamt tydlig, men om man lägger ihop på flera ställen där, va, så blir det det. J-människor föds av kvinnor. Martinus föddes av kvinnor, Jesus föddes av kvinnor. Va? Därför att de kom ju från framtiden tillbaka till oss i ett skede, ett väldigt svårt skede, va, i domedagszonen, va? Och så vidare. Va? Det är mycket möjligt då att de har kunnat, det är därför de då, att liksom kunna komma från en fas där de faktiskt kanske inte hade en J-människokropp. Men de skulle tillbaka till och inkarnera en J-människokropp. Mycket möjligt. Alltså de var nog K-människor. Så att K-människor, det är sådana som inkarnerar, materialiserar och dematerialiserar sig. Har jag förstått det nu? Jag tittade och tänkt runt lite och sett sådär. Så de kommer att finnas i slutskedet på det fysiska planet. Va? Och där sker det så, som sagt, för att plötsligt så kan det dyka upp en materialiserad själ, och vi har fortfarande många omaterialiserade. Va? Så småningom så kommer vi alla materialisera, och småningom så himmelriket på jorden kommer ju så då att bli ett andligt, alltså ett andligt plan. Det går ju vidare sen. Och så får jorden befolkas utav någonting annat.
De mänska, de som är väldigt sjeldna nu, de blir ju det mest omindliga när jorden går framåt, ja. Det är psyke 10.
Ja.
Alltså, hvis det nu är 80% C-människor, så flyttar det sig och sånt, ikke sant? Då säger Martinus att på hans tid där så var det kanske en håndfull i hela världen. Nu har det kanske blivit en 15-20 då.
Ja, han satt ju faktiskt tal på det, just det. Men det var ändå rätt så stort tal, tycker jag, faktiskt. Jag husker inte exakt vad han hade för den här gången. Men, och så skriver han, det är lite kul, att han säger då i Livs bok 5 att den utvecklade i-människan måste inkarnera på annat klot för att komma vidare i utveckling. Men så senare så har han ju tagit tillbaka det i symbolböckerna, så säger han att nu kan vi få kosmiskt medvetande på jordklotet. Vi behöver inte flytta till andra klot. För nu är ju den andliga vetenskapen inkarnerad på jorden. Det är lite lustigt, för att han hittar där ibland faktiskt. Och där har han ju flera sidor när han säger att de måste utvecklas på andra sätt. Men senare så ändrar han sig. Ibland säger Martinus att med Livets bok 1-7 så är det nog med kunskap. Det har ni säkert hört Ole säga tusen gånger, många gånger. Att liksom, så när han skrev symbolböckerna så hänt. Ja.
Det här är ett praktiskt problem.
Vad sa du?
Det här är ett praktiskt problem.
Ja, det är ett praktiskt problem.
Det blir när någon begynner att materialisera sig. Och det är det okänt fenomen och bara någon få. Så tänker jag, när de så har inkarnerat här på jorden, så förstår de här. De har inte något sted att bo, de känner ingen.
Tänk efter. Jeg mener, tenk efter. Og så er det som et Bert Spalding, han skriver 4 bøker, han rettet Tibet og Østen. Og han beskriver, det er bøker fra sist på 1800-tallet, litt over 100, 120 år gamle. Og de veldig interessante, for der beskriver de jo altså, i SL Kloster i Tibet der, hvordan materialiserte folk fra høyre plan, og holdt tale blant annet Kristus materialisert, og flere andre, en slutt Emil Kåre, var opptatt av særlig bøkene, husker du den, Gina? Ja. Veldig opptatt av særlig bøkene, Østens vises vi var her.
Ja,
ja.
Jeg har det.
Ja, men veldig interessante bøkene, de skriver veldig detaljert hvordan materialiserte seg, og de snakket direkte
på... Jeg har snakket spåkere,
ja. Ja, så hvorvidt det var lokalt språk, vet ikke, han bare, jeg tror det på engelsk, men... Boka jo skrevet på engelsk, og det vet du ikke, men altså, de bøkene veldig mye visdom. Jeg husker Kåre var veldig opptatt av de bøkene på Klint, vi diskuterte masse, det rene notatfolk at det Kåre, og vi har de der hjemme på engelsk, de har oversatt til dansk også, de ligger på nettet på engelsk, eller akkurat noe av dem. Så de interessante
men,
egentlig på
men,
det.
Men så tenker jeg, når du snakker her, så tenker jeg at når de skal også sove, antagelig.
Altså, de går ut og inn på det fysiske planen. Han beskriver også materialiserte og hadde sånn festmiddag der. Plutselig så bare kom det seg som helst å være materialiserte bord med nylykte
så de har ikke bruk for verke.
Nei, de går ut inn på det fysiske planen. Bare for
med vingene.
Tenk at du ser et tåke som materialiserer seg litt tettere og tettere tåka. Kommer det tåke lysøyene her, så blir det en tåka tettere og tettere. Så bare ser at du begynner å få kontur av mennesket der, og plutselig så med mennesket helt fysisk, så begynner du å prate. Ja. Så tror du ikke helt på det, men kjenner på det, ikke sant?
Ja, men så de må jo materialisere seg med tøy på.
Ja,
men... Hva er det jeg kan for?
Hva er det jeg kan for?
Ønskebart?
Dette har Martinus beskrevet i en bok av den sekundære oppstanden, så var det de snakket med Søren på, på Mysnær, vet du.
Ja.
Vedrørende at de kan folk som materialiserer seg og slik.
Vi har
jo ikke noe rudiment. Og dette beskriver de i en bok av den sekundære, primære den sekundære oppstanden, så ikke så lenge jeg leser den, derfor husker jeg det, jeg husker ingenting.
Ja.
Da går jeg og leser, men tror jeg småbok nummer 7, den ligger på nettet, på dansk, den ligger på engelsk også.
Småbok
nummer 7.
Står det mer der om det?
Den heter den primære, den sekundære oppstandelse, den har tid.
Ja,
da beskriver akkurat de materialiserte legemer, og da sier de at hvis det, sånne legemer skal du kan ikke ta på dem en gang, for skader dem kroppen, men veldig ømfintlig. Men jeg tror da, etter hvert omtrent som du søler ned noe, da det liksom får sant seg ordentlig, så innbyr det meg at det liksom energien blir mer fysisk.
Exakt, jo.
Men det sånn en kopp er ikke særlig holdbar.
Jo, altså så lenge viljen til stedet, så holder den, kan være i mange dager. Slik som han beskriver, altså både måltider der, vi spiser frukt og gjør semestre, og så falt den notaler, og så prater dem, og så dematerialiserer dem seg.
Så hvis du tar på dem, så er de like, har de hud og er like fysiske som oss?
Ja, men det var det Kristus beskriver jo, vet du, at de ikke måtte ta på noe etter oppstandelsen der.
Nej.
Alltså det är då, alltså när han då talar om den sekundära uppståndelsen, det är då vad Jesus gjorde.
Mm.
Sen den primära uppståndelsen, det är det vi pratar om. Det är en gåmänniska.
Mm.
Det är när vi har utvecklat oss fram till och har alltså talanger för att skapa mer solitt material i fysisk materia, men med materialisation.
Mm.
Så den sekundära, det var det som Jesus tvingades göra, så att säga. Så att säga på det stadiet när han var givmänniska, född av kvinna och sådana saker, va? Fast han kom ju från framtiden, jag menar det var ju inte hans, men på något sätt måste han ju ta, vad ska jag säga, se den dit han kommer och se den då, så att säga, det är ju född av kvinna och den typen utav. Och så får vi tänka så här, va? Vad var ju för 3000 år sedan, och nu förstår jag menar, va? Tänker Alltså vi kan ju inte ens föreställa oss hur det kommer se ut på jorden om 100 år. Mm. Alltså det är en sån, och så är det en forcerad utveckling.
Mm.
Så att det är ju, vi kan inte riktigt föreställa oss, då det är en självklarhet. Den andliga världens närvaro är en självklarhet. Det är ingen chock för oss.
Mm.
Det är ju ingen chock, det är massor med människor som har haft kosmiska glimtar och sådana här saker. Det är ju inte... Kanske bara om ett antal 100 år, har Martinus sagt någon sån där muntligt, om 300 år kanske vi har den första jordmänniskan som då kan som har kosmiskt medvetande i alla fall på det fysiska planet, va? Så att liksom kunskapen om den andliga världen, när forskare redan idag säger att det är obsolet, den kunskap som säger att allt medvetande sitter i hjärnan, va? Och tänker då ett antal 100 år framåt. Jag menar, det är en sån mängd människor som har egna erfarenheter. Och lite som du säger, det finns rottrådar långt tillbaka i tiden med olika grupperingar, olika människor som har haft den här upplevelsen. Så att den andliga världens närvaro är en självklarhet. Det är en självklarhet på den tiden. Det är inte någon chock, absolut inte, va. Det kan vara lite kul ändå för de som är helt nya, va. Vi står ju fortfarande lite på olika steg så att säga, men 3000 år är ju rätt så lång tid med tanke på den här forcerade utvecklingen. Och när han säger, och där kan man undra då, när han säger då i sista föredraget, om 500 år har vi Kristusmedvetande på jorden. Jaha, om 500 år. Och så är det ytterligare alltså 2500 år eller någonting. Och så säger han i ett föredrag, ja, ja, det kan vara 2800 år. Jag drog till för säkerhets skull. Det blir inte längre än 3000.
Jag har hört ett föredrag, han snackade sig mellan 2 och 3000 år. Han där, på ett föredrag säger han.
Ja, det är mycket möjligt. Det är mycket möjligt.
Ja, så mellan 2, ja. Det har hört kun en gång, om man säger.
Ja, det har jag
hört.
Jag
får
inte
tro det. Jag får inte tro det. Jag får inte tro det. 3000.
Ja,
nej, jag får tänkt på det där med disse årene, men det har inte så stor betydning för oss. Men vi hadde Ingemar her.
Eller
ja, han
mente
at
det ikke stemte det der med de 500 årene.
Nei, nei, det er
mulig. Men noe stemmer jo.
Men det var
hans teori, men... Jo, altså, det der med at det er rådet, det der at det er... Ja, ja. Vi har kosmisk bevissthet, de som sitter i universelle rådet, universelle regjering, råd. De skal ha kosmisk bevissthet, de personene som styrer der.
Ja, just det.
Det sier man. Og det har Martinus skrivet at det er om 500 år.
Det har jag inte läst någonstans.
Det är Oles lille gula har jag läst det. Jag fant inte Mas lille röda, men jag fant Oles lille gula.
Nej, men alltså jag tror att han citerar det här Martins föredraget om 500 år i Kristus politik. Sen, hur ska man, det sa ju Martins, jag var ju faktiskt där, men jag minns det inte.
Jag har mätt
och så
har hört min mor mätt.
Ja, ja, det var hans sista föredrag på Falconer.
Ja,
och jag är lite som Rune, jag minns ingenting. Men gudskelov så har det blivit ju artiklar utav. Så vi har ju svart på vitt att han har sagt det. Sen hur man ska tolka det. Och där är det ju olika tolkningar. Jag vet inte vad Ingmar tolkar det som.
Nej, det var han sa det att det var tolkningar. Så det var väl lite hårdare hans uppfattelse av det.
Ja, han var ganska bestämt. Det var 3000 år till. Ikke 500.
Nej,
så det är lite ranske hoppare. Och
ska
se. Det är ju oansett. Men vad han menade, han sa att 3000 år är förstärkt riktigt, riktigt mänskrike. Men det vill ju säga att hvis vi nu hade förflyttat vårt 3 eller 500 år fram så hade ju vi varit förnöjda nog, tror jag.
Det tror jag säkert. Ja. Det tror jag säkert.
Så att det är relativt.
Ja. Ja, det kan man nog säga. Alltså, för Martinus säger någonstans lite grann sådär. Det är, ja, någonstans säger det kommande århundraden blir ju tufft. Och ibland säger jag, tycker jag, eller har jag någon aning om århundraden är eller någonting. Alltså vi har några hundra år här som är jättetuffa. Va? Och jag tänker mig när Martinus sa det här 3 månader före sin död. Det här är ju bara, vi spånar ju lite här. Men då, och han sa då att jorden är inte så befolkad. Va? Att, och då menar han ju att världskrigen har ju förött så många människor på tyska planet. Det finns ju ingen förödelse på det viset. Men och sen vet man ju inte om det växer till sen efter det. Alltså när han säger just det efter Ragnarök, världen efter Ragnarök då, så kan det ju växa till. Vi vet inte. Och det är väl det som är bra, hörrni ni. Visst är det bra. Martinus ger oss fri i väldigt hög grad. För han ger oss ju bara en metaanalys, ett skelett, och så säger han, det är ni som ska sätta kött på benet. Det kommer folk med glimtar och så vidare. Ni blir inte arbetslösa. Jag hade en kompis som sa, som är djupt inne i saken, hon blir nästan deprimerad när hon hittar kosmologin. Vad ska jag nu göra? Nu är allting färdigt. Utan tvärtom, nu har vi en ny ståsten och utgå ifrån, va? Och så finns det hur mycket som helst som måste detaljer utvecklas, va? Tänk sjukvården, tänk skolan, tänk ekonomin, tänk, ja, men allt ska vi vara med om att skapa, va? Med försynens hjälp. Mm.
Du får ikke fri. Nei, nei, men det blir jo kjempemoro å gjøre de tingene der. Ja. Mm. Nei, fordi at vi står jo hele tiden, vi er virksomme mennesker, men innimellom skal vi ha pauser.
Hva sa du innom?
Innimellom så skal vi ha noen pauser.
Ja,
vi skal, men vi skal jo være virksomme hele tiden.
Ja, precis.
Men det er jo det som går på sult mettelse, ikke sant?
Ja.
Det er, det. Ja. Det er ganske merkelig, Martinus, at Martinus var aldri i Norge. Han var på Island mange ganger, utallige ganger på Varnemo i Sverige, men aldri i Norge. Så han merket nok at, at det måtte gå veldig sakte her. Nå ser vi, har vi hatt Norge, altså i Danmark så var det oppe 100 år siden, ikke 150 år siden, men ganske godt kjent. Nå ser Norge, det, var, det er går sakte her i Norge med oppvåkningen. Vi skal gjennom at man har blitt med svømmingen.
Nej, men alltså, jag tycker det är lite överdrivet. Det är inte så stort i Sverige heller. Det är samma människor som kommer. Vi har program varenda helg. Det är samma människor som kommer. Alltså det är en lite större antal. Det är inte alla som kommer. En del kommer nästan vecka efter vecka. Va? Så, och det är inte något tillskott utav yngre, utan det här är ju lite spännande, hörde, för att jag menar Martinus sa på 60-talet, så sa han, ni anar inte, det kommer nya uppfinningar som kommer helt revolutionera något liknande, det är mina ord. Det var IT bland annat han menade. Han visste det skulle komma någonting som revolutionerade. Och nu ser vi ju då att du kan ju sitta hemma och se föredrag och kosmologipodd och YouTube och allting, va? Och det är ju tecken på dels att vi knyter ihop klotet, så att säga, va? Och lite grann börja upphäva tid och rum och sådär. Kan ju vara mitt i natten och lyssna på ett morgonföredrag och sådana här saker, va? Att liksom, det blir mer och mer fria själar, va? I förhållande till, vi läste i sexan och då satt en i min grupp där och hon blev så glad när han sa det. Det är individerna eller någonting. Så han är, och jag ska se om jag hittar det där avsnittet, va? Så hon blir så själaglad för att hur många utav oss har inte varit offer för flocken? För flocken. Familjen, släkten, nationen. Och hon är, alltså, det är härligt med vi har en väldigt speciell studiegrupp, va? Och hon är lite sensitiv. Hon har varit som var liten. Det är så underbart. Vi är så olika, va? Och vi tillåter varandra och ger varandra plats. Så har hon någonting att säga. Vet ni hur hon kom på reinkarnationen? Det var när hon var liten. Jag vet inte hur liten hon var. Det vågar jag inte säga. 5-6 år eller kanske lite äldre. Då frågade hon om vad som sker efter döden och så vidare. Ja, då sa hennes mamma, ja det är slut, det är ingenting och sådär. Och hon visste det var fel. Hon hade då fått en bild utav ett rep med knutar som var oändligt långt. Och hon förstod det här i reinkarnation. Det var hennes sätt. Och liksom, hon förstod att hennes mor förstod ingenting.
Är det din samarbetspartner?
Nej då, det är bara en i studiegruppen, va? Det är så kul. Hon är ju lite sensitiv. Och låt oss säga, om jag hade varit materialist, nu ska hon hallucinera igen och berätta vad hon har hallucinerat. Nej, men hon har ju haft ju upplevelser sådär, vardagsupplevelser. För henne är det ju så självklart, va? Hon har ju alltid haft sådana här och sett bilder eller känt och sådana här saker, va? Men det är lite kul att ha en sån med i gruppen, va? Det är ingenting märkligt med det, va? Men det är också intressant. Det är intressant. Här är en som har en lite tunn hinna till den andliga världen. Men just det där när hon, vad skönt. Han talar om individens frihet, verkligen. Och det var,
det var
jag vill säga, jag rör, så ska vi Nej, men ni kan prata vidare.
Ja. Ibsen säger den närmaste är den som står mest alene.
Vad sa du?
Ibsen, Henrik Ibsen, ja. Sa alltid den starkaste är den som står mest alene.
Tore, vet du den fremtidsdrømmen? Du har hatt en del sånn som spesielt en drømmer om fremtiden. Det var på et tidspunkt det ikke var noen pakistaner og veldig få menn som var ute og gikk i gaten. Da. Hvordan var den drømmen der? Var ikke sånn?
År 3000.
Ja, du visste at det var år 3000?
Ja.
Du var i Oslo, eller?
Ja.
Ja, og så der var det nesten ingen menn som var ute og gikk, bare damer som gikk og spaserte, var det?
Nei, det var på Lambertseter i år 3000.
Ja, hvordan var det så?
Ja, da, den bilveien var jo borte da.
Ja, det stemmer på. Bare svevefartøy.
Ja, og så var det sånn museums-T-banen som gikk ned til Oslo sentrum.
Resten av Lambertseterbanen, museumsbane, ja. Ja,
pluss at det var sånne runde hus, det var som ikke her nå, som heter runde, som var sånn blåaktig stein.
Ja, det blir sikkert sånn som er runde hus, ja.
Eller sånn sånn cylinderformet.
Tore har på sånne ekstremt mange sånne detaljerte drømmer, og det sånne helt klare drømmer, som veldig interessante.
Ja, ja da, da kom jeg ned til byen, da, da var husene hulter til bulter, for at det, da var det ikke noe trafikksystem, sånn som vi har nå.
Ja, nei, ingen biler,
så, så det, var, det var gangveier imellom og sånn, da.
Ja, det var det ikke, det var veldig lite menn som ute og gikk, da.
Ja, det kom vi sent til, men akkurat det var legevakten her nå, så var det en svær demning.
Ja, Akerselva var der?
Ja, for at det hadde vært vannkraftverk, men det var en eller annen gang i fremtiden som det hadde bygd det.
Ja,
for at vannet var steget så det var sånne, i Grynløkka så var det sånne kanaler akkurat som på, i Venezia med murer og sånt
det var ikke
biler,
det var altså gondoler
ja, ja, i Grynløkka så kunne jeg ha gondoler
Men
hvorfor
var det bare
damer
i gatene?
Nei, for mannfolk hadde ikke gått. Men...
Nei, for det, 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 damer gikk og skrapet sammen de
gangene. Nei, jeg tror alle mennene som gikk på kaféen
og prøvde. Nei, for at de hadde utviklet teleportering, så du kunne bare gå inn i et skap på jobben, og så komme ut hjemme, og så komme ut et annet skap der. Og så
derfor, alle finne gjorde
det? Nei, ja, det også det. Og derfor så kunne ikke, derfor gav ikke mannfolk å gå ut så mye som damene likte å gå tur og sånn.
Ja, men de er sosiale, vet
du.
Teleporteringen til kontinentet. Gjennom en slags sånn
gjennomsiktig?
Ja, ikke het.
Nei.
Men sånn, en slags blå emalje, sånn lignende.
Var det høye bygninger?
Nei, ikke høyere. Ja, litt høyere enn det er nå, men ikke sånn kjempehøye.
Nettopp. Var det da det var utbygd på Nesodden enda mer?
Ja, da var jeg på, i den drømmen var jeg ikke på Nesodden.
Nei.
Men da var det sånn at du kunne, når du skulle noen sted, det traff en dame som sa, så kunne du tenke... hvor du skulle, og da kom det en sånn kjegle foran deg på en måte. Ja. Og når du gikk inn i den kjegla, så ble den til en sånn flyvende tallerken, og så fløy du opp i, over byen og sånn da.
Ja, nettopp.
For du kunne se, se ned på Oslo.
Riktig. Så det er liksom forstadiet for å kunne sammenbevise at det får tekniske hjelpemidler som noen andre gloder. Som du, ja, det typen mennene satt inne og pratet.
Hvor er alle pakistanerne?
Nei, da, da tror jeg det var en krig som har vært i fremtiden, som tror at den ble borte.
Men du, Tore, var mest opptatt av damene.
Ja,
jeg tror det. Var damene
lettkledd?
Men så var det også innvandrere fra Erja, altså fra pleiadiske planeten direkte i Oslo.
Ja, det vil jeg tro, altså. Det ble skjult allerede.
Ja. Så det var, vi hadde åpen kontakt med andre kloder.
Ja, det logisk. Hvilket år, år var det da, Tore?
3000.
Ja, det
er 2017,
tror jeg det var.
Men så var det sånn at jeg var på et sånt universitet, og så skulle vi se på slekta tilbake, så det var en sånn svær computer, så vi kunne bla igjennom. Og så se min slekt, ja, fra år 3000, liksom.
Følge
fysisk slekt,
det er logisk at det blir noe sånt.
Nu måste jeg bare fråga, det sånt du har upplevt?
Ja, drømmen.
Ja, det var en drøm jeg hadde.
Du har klar drømmen.
Ja, så det var ekstremt klar drømmen. Tore, han fikk, uten å lete partiet, så fikk han beskrevet systemet system som går på spiralkretsløpet, helt uavhengig av det som Martinus. Den eneste jeg har lest som beskriver spiralkretsløpet, uten å ha lest Martinus, for det har aldri jeg lest masse sånne bøker.
Men det klapper vi for. Men jeg kan tenke på det, men Pakistan har jo ingenting med rasisme, men Martinus sier de skal jo inkarnere på andre, at disse erkemuslimene og islamistene skal jo gjennom å bli kulturmennesker de også, og individualister, så kanskje de må på andre planeter.
Men hva som skjedde med den, hva som skjedde med den, det spurte jeg ikke om da, så det har vært sånn jeg opplevde at det var en annen folkesammensetning enn det her nå.
Ja, ja, ja.
Det er en replikk til Nina. Det er at han har sagt i noen få tilfeller at det noen som ikke når å komme på 3000 år, de fleste gjør det. Men så det noe med hudfarge. Det jo sånn at vi alle skal vel bli gyllene i huden.
Ja, det jo
også. Det også derfor vi liker å sole oss så mye og sånn.
Ja, det vet jeg ikke om det derfor.
Nei, men man sier vi skal bli gyllene i huden.
Ja, da må det jo være her.
Men derfor så kan det jo være at de som alminnelige pakistaner, tyrkere, sånn, de når fint på 3000 år.
Ja.
Men hvis man ikke når, altså en gang så har jeg nevnt
Bilan
som hadde menneskekjøtt i kjøleskapet, da sa jeg, men da han inkarnerer på en annen planet, men det betyr jo altså bare at han der hvor det riktig å være.
Ja, jeg skjønner det.
Men jeg har jo døpt 15 år formbarn, så det jo, jeg har jo andre visjoner fra år 3000, da.
Du har andre type drømmer, da, for det ikke
det hullet. Blant annet at havet, den drømmen, så var det ikke det skjedd, men det var en meditasjon, der var havet steget i Oslo, slik at byen hadde flyttet seg rundt oppe i Ekebergåsen.
Hvor at havnivået har steget, ja. Mange sånne alternative...
Og det var under vann.
Motorseter i alt løyger under vann. Ja, så det ser så annorlunda ut. Så egentligen vi utgår ju alltid från vår situation. Och tänk för folk för 100 år sedan. Om de skulle tänka om framtiden.
Ja, det vet jag.
Eller hur? Och bara vad vi har upplevt i vår livstid. Jag menar... Herregud, jag är ju, man är inte, ja, jag menar, det fanns inte tv, det fanns ju inte it, det fanns ju inte de här självklara med transportmedlen och såna här saker. Ungdomskulturen kom när jag var ung, med Elvis och Tommy Steel och såna här saker. Alltså det har skett så mycket, och inte minst, när jag tänker sådär, så inte minst när det gäller poförvandlingsområdet, va? Det var en icke-sak homosexualitet, för det fanns inte, för det skulle inte pratas om. På 40-talet blev det inte straffbart i Sverige, på 70-talet blev det klassat som sjukdom, eller fram till 70-talet, i mitten av 70-talet blev det klassat som sjukdom, va? Och sådana här saker, det var ingen som pratade om och sådana här saker, så att alltså, och kvinnans ställning, det är ju helt otroligt vad fort det har gått med kvinnans ställning. Får man ju säga, det är jättemycket kvar, va? Men det är helt otroligt. Jag menar, vi har ju Sveriges Radio, jag tror jag pratade om det förra året också, va? Så då och då så får man lyssna om på gamla. Tänk när den första nyhetsuppläsaren, kvinnliga nyhetsledaren, kom på radio. Det var folkstorm. Det vet hur folk lät på den tiden. Jag undrar om det var bandspelaren det var fel på. Ja, men god dag. Men den här förskräckliga kvinnan här, har ni ingen man i huset? Är alla sjuka? Jag säger upp mig i sätt. Alltså folk var helt galna. En kvinna läsa upp nyheterna. Det är inte klokt.
Det är inte klokt.
Alltså, och det var även kvinnor.
Jag kan vara emot den då.
Ja, är det Sveriges Radio? Nej, men vad är, kan ni inte ta bort den där hemska kvinna? Det kan ju inte kvinna läsa nyheter. Det är helt otroligt. Det här var på 20-talet när det var kastningen. Och du vet, när den första, det var ju en stor sensation. Den första kvinnliga taxichaufför. Den första kvinnliga polisen. Men en kvinna kan man... Och jag menar, så har det ju varit, och nu vet vi hur det ser ut, va? Alltså, vi har kvinnor som statschefer och ja, ni i Norge har det ju nu, alltså, faktiskt. Vi har ännu inte haft det i Sverige.
Det problemet är om polismännen kan ha på sig hijab eller inte. Vad säger du? Och
polismännen
kan ha hijab på sig. Ja, just det. Kvinnorna, menar du? Ja, Morten skulle
si. Poliskvinnorna. Ja, Morten, du har något att säga. Ja, Heidi säger ju det nästa problemet, säger Henrik.
Ja, hijab.
Men det är bara att vi har inte peiling på vad som är det nästa problemet.
Nej. Ja. Nej, det har kommit allerede. Det är det jag vet.
Vi sitter och ler. Av disse menneskene for noen tiotalt år tilbake, og så sitter vi i det samme selv, men vi ser det ikke i det hele. Jo, men det vi ser det ikke, og det helt sikkert at vi sitter her like latterlige I dag. Ikke alle oss, ikke jeg.
Jo, jo.
Men de fleste kan jo latterlige
seg
jeg var lite osäker der. Nei, men det var et sitat just om hur Martinus verkligen betonar individens fria ställningstagande. Jag är inte säker om det var det där I alla fall. Var var ni? Vi har en onsdagsgrupp så nu ska vi ha sista gången här. Men vad kassingen, jag tycker det är inte exakt samma. Jag har den svenska upplagan då. Så det...
Men så lärde vi kunde ha tagit någon sån runde på hur det är att vara individualist I vardagen I livet och sådana utfordringar vi har liksom. Mm. Har du någon bytta?
Jag kunde inte få lov till att bara ta en runda på Kamalist och välja själv, om man ska säga.
Ja, kanske det är någon för tema som ligger föran.
Ja, det var fortsatt om vilka...
Ja, så då var det Rikke som hade upp det här, någon som att vi ska ta en annan
ställe. Det är klart.
Vill du lyfta ett fråga?
Jo, vill jag ha det väldigt fritt.
Ja,
det är ett fråga. Ja. Och så... Ja,
Ja, ska vi vidare byta eller?
Ja, men jag kan gott ta den där. Det har varit någon sak igen med...
Ja, det var det som har upp med individualismen som man säger att... Ja, att det är samtidigt med familj och allt, blocken och sådana utfordringar är I världen. Mm.
Ja, den kan man ha det samma. Mm. Det första som faller I hodet på mig, det är väldigt... Jag har varit mycket flugor på vägen.
Genom hela livet?
Ja, ja. Det kommer an på vilken setting, men jag tänker tillbaka. De gängse meningarna, som jag inte alltid delte, där sa jag ingenting. Mm. Ja, det många andra ting, men det liksom något med att jag har följt mig lite malplacerad samtidigt som jag faktiskt hörde till där i den sättningen. Och det var många människor där jag hållit av. Mm. Det var inte det. Men ja.
Ja, vi sätter oss igen inne.
Ja, annorledes
sätt. Absolut, det gott sånt.
Men som annorledes sätt.
Ja, sånn har vi mer eller mindre alle.
Mm. Ja. Og så var det meg det var noe lei med. Mm. Og ikke de andre. Mm. Ja.
Men jeg kan godt si litt om det, siden jeg kom inn på det. Og det jo liksom det der det var annerledes. Jeg jo lesbisk, og jeg er født på en veldig liten vei. Der det veldig gjennomsiktig, og på den tiden så var det absolutt ikke akseptert. Og jeg visste det, uten at det var nevnt, det var aldri snakket om, men jeg visste at det jeg representerte, det kunne jeg ikke snakke om. Så det var jo noe med som det sikkert veldig mange I generasjoner har liksom måttet ha trykt ned da. Men jeg valgte jo å gjøre noe med det da. Så jeg ble jo åpen på
På ja.
Jeg måtte liksom finne meg en kjæreste først, og for da hadde jeg den styrken til å komme hjem og fortelle hvem jeg var. Men det som jeg godt kjente på det var, som jeg synes var veldig leit, for det foreldrene mine, de var jo igjen på øya, og på en måte måtte leve med en unge som var lesbisk I et veldig trångt bygdesamfunn, mens jeg flyttet til Oslo.
Så tenkte du litt ikke støyten, liksom, og ikke det her.
Ja, men det liksom det å være annerledes, og som jeg da valgte å och göra något.
Ja, det var ju tog tidig rätt.
Det blev väl egentligen ett sånt icke-tema. Men det var ju rätt. Det var ju också få barn då, i ett lesbiskt par. Med insemination i Danmark och sånt. Så,
jag visste nästan, det kommer bara två barn. Hur gamla är dina?
26 och 23.
Det var riktigt.
Det var stor. Så det är liksom min annorledeshet, om vi ska ta en roll på det först. Så sånt sett så följer jag in i resten.
Ja, det är i hvert fall erfaring, ja.
Får du dette i tillegg nå, vet du? Ja, så får du dette i tillegg nå.
Da står du sterkere.
Kosmologien og sånne ting. Ja, da blir han jo enda mer annerledes.
Så kommer det karismen også.
Vi kan bli sammen.
Ja. Man får mer forståelse sant, for sin legning når man har kosmologien. Så det kan jo ikke være noe negativt.
Nei, men altså, det det som vi snakker om, den har vi jo i tillegg. Som var en flue på veggen i et annerledes
samfunn.
I den normale samfunnet.
Nei, for jeg er utrolig takknemlig at jeg har fått Martinus helt høyt. Jeg har ikke kunnet redde
det
uten
det. Det har også gjort det litt vanskelig. Det er liksom... Det er bare ikke meg selv, men ikke sånn.
Ja.
Send et pinn videre.
Jeg
finner
det først og merkt.
Jeg vet ikke hva jeg skal si om det. Jeg tenker om det med Martinus og kosmologi. Det er jo noe sånn... Jeg ikke kan dele med veldig mange av familie og venner, eller jeg opplever det sånn. Jeg vet ikke hva jeg gjør det.
Ikke litt høyere.
Det jo kanskje litt sånn. Jeg opplever det som ubehagelig. Jeg tror jeg egentlig en veldig åpen person som ikke kan dele det jeg tenker og føler meg hvertfall med det nærmeste. Så det litt sånn, det tror jeg har vært litt sånn. Ubehagelig hele livet ikke kunne dele i perspektiv så det veldig godt å være her og høre masse
jeg har vel også helt litt av barnestadiet tror jeg som er på en måte annerledes enn de andre ungene, så jeg på en måte, jeg tror jeg var som en sånn flur på veggen som egentlig bare stort sett observerte. Jeg ble veldig godt kjent med de andre, men jeg tror ikke de kjente meg.
Nei, det er det. Ja, det er første. Tenkte de var som dem, liksom? De tenkte automatisk.
Det vet jeg ikke. Og i mange situasjoner så tror jeg ikke ble sett heller.
Usynlig.
Ja.
Usynlig.
Men på min arbeidsplass nå så snakker jeg litt sånn kosmologisk. Og det klart, og der kommer du med dem. Men liksom, de gjør det ikke lenge på meg. Men jeg får jo ikke noe, jeg tror ikke de går og baksnakker meg. Det tror jeg.
Men du skal deg ikke inn.
Nei, det er ingen som har liksom, tatt meg til side og sagt, du kan ikke forklare litt mer.
Bare
vent. Ja, jeg på det, ja.
Men det er klart, hvis du er et eksempel, klarer det å være et livet eksempel, så er det beste reklamen det. Men det er hyggelig menneske, og dette er interessant sånn vi vil holde opp her, liksom.
Jeg tror nok jeg er et bidrag til å ha et sunt kosthold på jobben. For kokken har jo da fått noen krav på seg at han skal lage mat til alle. Ja, og da er det jo en god del vegetabiliske matvarer.
Ja, der har du gjort en
ja, viktig, god hjelp. Ja. Det er bra for alle, selv om ikke vet
det. Ikke bare jeg som forsyner meg dette.
Ikke sant? Det er en sånn lille lille sånn.
Ja, det
er
vel herlig.
Skal
Hvor så du? Gå tilbake et spor.
Er du våken?
Det var din tur.
Vi snakker om annerledeshet og individualisme.
Vi må ikke holde oss til det.
Nei, det var tema. Ikke
må man si noe heller.
Ikke må man si noe heller.
Helst ikke.
Da går det fort. Har du følt deg noe annerledes?
Ja, det er en spøkelseshistorie hvor hun våkner om natten og kikker ut i haven. Det er mørkt, men det er sterk måne. Det er en person som går der og feier havegangen. Går langsomt fremover, feier havegangen. Det skjer flere netter på rad. Men det er veldig rart med denne personen. For den er gjennomsiktig. Den kan se gjennom ham, se hva som foregår bak ham på bakken. Han er synlig, men gjennomsiktig. Han feirer, men han kommer ikke noe særlig vei. Jeg har følt meg litt sånn som den personen. Litt innsiktig, en som ser meg, men ser gjennom meg. Særlig i ungdommen og oppover.
Ja. Litt usynlig.
Jeg har ikke vært så flink til å være pågående i snakketøy. Hvis jeg begynner å snakke, og noen andre begynner å snakke likevel, da gir jeg opp. Jeg bare trekker meg unna igjen. Sånn er det fremdeles.
Ja.
Så
det er jo litt spennende, Martinus pratet jo litt om så att säga i det är väl i sexan där om det här med att att man kan se han har på ett bon och tables tegelse säger Martinus ett spögelse eller ett fantom, det går igen, är ett astralt liv. Det är den mörka sidan, det är den materiella sidan. Den materiella bevissthetslär är suggererat av. Det här är på en not alltså. Personen är icke själv i det, men detta bevissthetslär kan bli ved med att gå igen. Det är ju ett elektriskt fenomen som kan bli ved med att gå i flera hundrade år, i 400-500 år, och som skyldes de moderna bevägelser som den pågällen har varit mest koncentrerad på. Visst man är van till att göra detsamma i längre tid, visst man gör densamma bevägelse vart dögn, visst man går fram och tillbär detsamma sted, så dannar det sig ett helt system, det så att säga kan beliva sig själv. Ett spöelse kan gå igen 4, 5 och 600 år, men det får ta sig ju, men det får taga sig ju, för det är ett mineralsk, för det är mineralsk. Allt åndligt är mineralsk, det säger han på en bandupptagelse 1957. Det är lite skönt.
Det er det teosofer kaller det, det kjeriske legeme, og det er det koblingslegeme. Perus Jensen skriver om det koblingslegeme mellom det astrale og det fysiske. Ja, men det har han fra Martinet, og det er interessant. Men det han også sier i Tibet er at avdøde astrale vesen kan ta i bruk andre sånne astrale lik, altså kan ta i bruk et spøkelse som et opplevelseslegeme på astralfeltet og styre det. Men normalt så går det bare en automatfunksjon.
Mm.
Men det er mye mer aspekter rundt det der. Yes. Martin er ikke litt inn på det, men det snakker masse om i Tibet og Teosopa. Om det der. Så, ja. Så men, det er et...
Men var det egentlig det? Var det en drøm som du hadde, så du tenkte på deg selv som gjennomsiktig? Eller var det et bilde på hvordan du
følte? Nei, det var en reell historie. Jeg leste en bok.
Ja,
jeg trodde det var drømmen. Det er en analogi med hvordan jeg selv følte det
ja.
I forhold til...
Ja, for du opplevde at det var du som gikk der og...
Ja. Mm-hmm. Ok, jaha, var det så? Ok, jeg trodde du faktisk så noe.
Men jeg tenkte på at det som ble fortalt nettopp, at hvis du gjør noe veldig mange ganger rutinemessig, så sier Martinus at i talentkjernen så kan det garnere et jeg. Så du danner en talentkjerne på å kanskje gå frem og tilbake og grunne på ting, eller sørge over et mistet barn, eller noe sånt. Og det tenker på det, jeg som inkarnerer en talentkjerne, er det den som på en måte blir den?
Nei, jeg i talentkjerne er en lave spiral, så Så det jo et annet, aspekt.
For da sier det faktisk ikke jeg som inkarnerer det alene kjerne. Det faktisk så vanskelig å bli kvitt disse...
Nei, automatfunksjonen, ja. Ja, nemlig.
Tenkte hvis jeg lærer at det hadde noe med det der å gjøre.
Ja, ja men det, ja, det komplisert, men ja. Jeg vil ikke gå inn på det.
Nei,
det
komplisert.
Ja. Komplisert. Men nå hopper vi jo over. Ja, jeg bare... Jeg synes at det er hans historie nå, da.
Ja, det er hans tur.
Jeg synes at det din... Jeg er veldig nysgjerrig på hvem du er. For du er både mann og kvinne på en måte.
Ja.
Og de, nå er vi jo egentlig inn på det som med disse polforvandlingene. Og hvordan opplever du det i deg selv? Det har jeg lyst til å spørre om hvis du vil snakke om det.
Ja, det kan jeg også. Jeg har faktisk gått omkring i byen og vært på byen i Elvesenter to ganger. Jeg var på CT-scanning på Diakonia med onsdag, og da hadde jeg på en annen kjole, en ærmeløs kjole, for å teste ut hvordan det ville gå. Det har gått forbærsende bra, så på en måte har jeg vært like usynlig da, har jeg følt sånn, uten jeg går i bukser eller kjole. Det er både positivt og, ja, på en måte litt indifferent.
Men har du fått den der følelsen her i livet, og ønsket om å bli damer for deg? Det...
Nei, det har kommet senere. Det var jo først etter at jeg var noen av 30, det.
Ok. Jeg vet ikke om det.
Men da jeg var liten, jeg lekte som en småhjente på landet, 6-7-8 års alder, da var jeg ofte litt naken og sånn. Da husker jeg hadde ønsket om å være henne i stedet. Om å ha vulva i stedet for penis.
Ja, ja.
Det er en drøm om det.
Ja,
jeg synes vulvan var penere enn penisen.
Ja, ja. Foreldrene dine skjønte den der?
Nei, de var ikke så mye til stedet mitt i dag, men jeg var jo mye hos mors foreldre da. Morfar var jo myk og snill, men mormor var en sånn soverdespot av en kristelig fanatiker.
Og sier du det,
ja? Ja, hun har ødelagt mye.
Oi, vokste du opp hos mormor av de og morfaren, sa du?
En god del, ja.
Akkurat.
Jeg skjønte senere etter hvert mor selv har blitt ganske ødelagt av mormor.
Gammel kristen?
Ja, så hun hadde en veldig undertrykkende virkning på meg.
Akkurat.
Har du kommet deg ut av det?
Ja, etter hvert, men jeg klarte ikke alltid mye igjen der. Takk for mye i ungdommen og sånn.
Ja, klart.
Er du med i transmiljøet,
ikke sant? Ja da.
Ja.
Det er ikke så mye aktiviteter akkurat, men det har tatt et eget lokale da, samme sted som vi har bygget i lag samflyttene over til. Så var jeg med på årsmøte og slått middag etterpå, nå i vinter. Men nå går mesteparten aktiviteten der på nett, og jeg ikke så flink til å følge med der. De sender ikke ut noen særlig papirpost lenger, det gjelder forresten alle foreninger nå til oss.
Ja,
jeg er ikke så flink til å... Jeg kan bruke nettet, det er ikke det, men da må jeg liksom ha alle adressene deres i huet og sånn, så... Jeg faller litt utenfor der også. Jeg kan bevege en adresse bort med alle sånne.
Ville
valde, eller... Ja, der har jeg nå hoppet ut da, etter noe vondt som skjedde ganske nylig.
Så... Men hva føler de valde Martinus?
Ja, det vet jeg ikke riktig enda.
Når fikk du vite om kosmologien eller Martinus eller analysene?
Ja, det er nok et stund siden.
Og gjennom Nina, kan jeg tenke
meg? Ja, Bini. Jeg kan kanskje være jeg som har...
Du var jo flint
over det. Jeg har kjent
to lenge, jeg. Jeg er helt sikker på når det kom inn i første gang.
Nei.
Jeg tror jeg snakket en del med andre.
Hvordan har det virket inn på den måten du føler du blir møtt på, eller hvordan du opplever samvær med mennesker?
Ja, jeg føler at jeg blir tolerert. Men jeg føler meg litt som sånn edelgass, altså bare sirkulerer rundt den der gassen, men ikke har noen kjemiske reaksjoner.
Men ikke transemiljøet, da føler du deg igjen som en av de andre... Og det har vært mye positiv omtale av transvisitter, dobbeltkvalitet og ja, det tredje kjønn og hen og veldig mye mediedekning.
Ja.
Og det har vel hjulpet deg kanskje litt?
Ja.
Små barn som føler at de er født i feil kropp og for og mot kjønnsskifte og...
Men som vi sa, for 30, 40, 50 år så var det utenkelig å snakke om det, liksom vi ikke skjønte noen ting nå. Nå har vi fått en forklaring på hvorfor det her. Og så nå det veldig mye som skjer, så sa vi over
det her. Det utrolig mange mennesker som ikke skjønner også.
De klart klassen, skjønner dere nå.
Det jo bare liksom en viss toppen av isfjellet som har en forståelse.
Ja. Men tror du transepersonligheter skjønner kosmologi? Det mange som ikke har kosmologien heller. Og som egentlig kanskje ikke er der at de vil ha det en gang. Ikke
sant? Det del transer som har også religiøs tilknytning.
Ja.
Hvis religiøs behov.
Ja.
Okay,
ja. Jeg har et spørsmål til Tor. Var det? Har du noen følelse av at ungdommen, at de ungdommene du møter er åpnere og tar ting som var vanskelig for mange år siden, at de tar det lettere og er mer åpne for andeles helt, for å si det sånn?
Ja.
Har du erfaring med ungdom?
Altså? Noe er europeisk ungdom, men yngre folk fra innvandrere, de er verre. De kan være
naturlig.
Det er naturlig.
Men ellers norske ungdommer, altså såkalt etnisk norske da?
En gang i butikken på Hovedsetter, hun ekspeditrisen, hun hadde hia på greier og begynte å flyre av meg, hun hadde langt skjørt og øret over på. Men jeg tok med henne med henne, for jeg spurte henne, fryser du av håret, sa jeg.
Det er godt du slipper hijab da, Thor. Glad du slipper hijab.
Jeg har kanskje endelig prøvd å skaffe meg en nikab. Jeg har allerede vært av studiet og fått helt verkt av projektet.
Men jeg synes det er lærerikt å prøve å sette seg inn. Da. Så den første gangen jeg følte at jeg fikk en sånn flytting med hensyn til akkurat det som du har med hverdagen. Det var med han Espen Benestad og Esther Pirelli. Den filmen der Alt om min far. Dere har sikkert sett den. Og da følte jeg at det var liksom sånn det skriver i rollen akkurat nå. Altså den der behovet han hadde veldig for å... Og da var det også veldig med at det var pynting, da, at det, man tenker var ytre uttrykk. Men det meste foregår jo sikkert innvendig, men... Og så ble hun intervjuet, hun som var kona, som, da, som han lånte til flere. Så da tenkte jeg at det, han har ekstra behov for å pynte seg når man ikke får lov, kanskje. Og så, jeg tror det mange vi kvinner liker å pynte oss, eller så. Men jeg ser liksom, på en måte ikke så helt sånn samfunnsakseptabelt, eller overrasker seg litt, så kan det være kanskje... Det med klær, at det skal synes. Og det har også noe med den aksepten man vil ha, man må få lov til å være seg selv, eller sånn.
Ja, jeg føler at jeg støtter på en del kvinnesjovinisme, for eksempel Alfara-bladet. Så fremhører de Mavedan som kvinnelige bevegelser, står det. Men der vil jeg heller bytte ut ordet og si graciøse bevegelser, for det blir mer generelt.
Ja. Men kanskje du kan være litt sånn, stå litt i front for det, så skrive litt om det, eller i rette fora.
Og så viser det jo veldig det der at analysen av teorien er sanne da, med det der at hvordan forene vokser fram, liten, stor, begge to, så de blir intakte etter hvert på oss alle. Og det er liksom med deg og Espen Benestad mange, så viser det liksom i praksis sånn at det her er sant. Men sånn opplever jeg det i hvert fall.
Ja. Og kanskje belyser nærmere. For jeg husker jo, når jeg er like oppriktig som de andre, jeg husker jeg traf Tore, tenkte jeg, jeg skjønte det var en del lidelse involvert i dette også. Altså ikke aksept og det ene med det andre. Og så sa jeg, ba meg ikke kle deg litt mer sånn. Så jeg tenkte, menn, at hvis menn kledde seg ofte litt ganske kjedelig. Det kan jeg være til dels enig i at det er kanskje litt stereotypt hva mann kan ha på seg i forhold til en kvinne. Og tenker jeg kanskje han er kunstnerskjel som ønsker mer farger og mer design og... Så jeg anbefalte til og med sånn litt bomseklær, eller nærbrumskjortler, eller litt hippieklær, eller smykker og sånn. For jeg skjønte at det var mange som så litt foraktelig som de gjør. Ikke sant? Og så videre. Den gaffa for en del år siden. Nå tror jeg det har blitt mye mer aksept. Dette er jo 20 år siden. Men för att jag tänkte med Martin, och så började jag med Martinus, är det ju på insidan förändringen ska ske, jag tror jag vet du, för jag vet att han också, att du också liker, när jag ser min, men du liker kvinnor, inte sant? Och kvinnor kan vara lite fördomar mot. Hvis ikke de er lesbisk, og da vil de kanskje ha en ordentlig kvinne. Så jeg synes du skapte litt sånn vanskeligheter for deg selv en periode. Men jeg har skjønt mer det lidenskapen etter virkelig klesa som dame, for det er veldig reelt da. Det er ikke nok med en sånn kjortel, og den nærmere kjortel, tror jeg. Men ok, da skifter vi kanskje tema. Hva var det min tur?
Jeg kommenterer, for det vi glemmer jo at kvinner har jo kjempe oss inn i manneklærne, og hvor, for nå tar vi det som en selvfølgelig, at vi kan gå i donger i bukse, og, og det er jo så deilig, ikke sant?
Ja, ja.
Men vi skal jo ikke så langt tilbake før vi ikke kunne det.
Nei, det er sant. Sånn.
Det var jo en stor kamp.
Ja, ja, ja.
Og mye sikkert.
Ja, ja, det er absolut, men det er ikke behagelig kjortel. Men altså, det er sikkert det feminine, veldig sann, et feminint uttrykk. Ja, jeg tror jeg har vært mann i mange, mange liv og begynner å bli litt mer dobbelt.
Var du ferdig?
Ja. Katrine Aspå skrev en boks i Aftenposten 9. mars en del år siden og se på kvinnedagen fra mannens synspunkt og sånn, og for eksempel han skrev litt at hva med skjørtet, dette praktiske, deilige, enkle plagget, hvorfor har ikke mannen oppdaget det? Jo, det mange menn har, han skal jo tenke de
kjønene. Skotter,
ja. Ja, det var en mannlig journalist i klassekampen som hadde kjøpt og tatt på seg skjørt, og han skrev helt anonymt, og det var veldig fint. Men han tog ikke gjøre annet enn å skrive det anonymt, han kunne ikke gå ut og bruke det. Bare beskrev hvordan det føltes, som veldig deilig å ha det på.
Ja, ja. Kan man forstå?
Ja.
Jag tror det då säkert någon skulle.
Pass säger jag.
Ja, kan jag fortälla om utfordring med bara såkalt lite för ett fortintid, det kan man väl kalla det. Ja, alltså jag syns så någon gång att man samlar lite sån det där trygga nätverket som en familj ger. Sån i nu har jag haft lite för stort format på livet mitt med att jag både arbetat en familjehytte och köpte ett litet torp i Sverige för några år sedan och til barn og bil og ganske stor leilighet og økonomien er blitt hadde arvet penger så hadde vi god råd en stund så jeg håper å trappe ned slik at formatet står litt mer i stil til det, det jeg klarer alene for jeg kjenner på det at jeg står mye alene kanskje litt for mye alene med ting, så jeg har også lyst til å være litt mer sammen med dere også for å kunne liksom føle at jeg har litt familie fordi min fysiske familie døde alt for unge altså både broren min og kona og og har egentlig ingen, jeg har sønnen min, jeg har sønnen til Rune, jeg har en fin sønn. Men at vi, nå heldigvis så inviterte jeg Rune opp, og synes det var hyggelig, han kom opp til meg igjen, at, at vi kan være litt mer, få litt den familie først. Ja,
det var mest for ryddig praktisk.
Ja, men ta vare litt, men jeg tror at det er altså at man, jeg skulle ønske at noen tok litt mer vare på meg. Rett og slett i dette miljøet. For jeg valgte kosmologien tidlig, og jeg trodde det kom en tredje verdenskrig, så det ble liksom ikke noe ordentlig utdannelse. Og sto veldig alene i mange år, så jeg har ønsket meg at, vi kan, at jeg kan utveksle telefoner, ha litt mer kontakt med dere, at jeg kan være litt mer venner i fritiden også. Jeg fikk diabetes, så jeg falt ut litt sånn på siden, ut av sammenheng, alle sammenhenger en stund. Nå har jeg klart å stelle torpet mitt, og jeg kjempestolt av det på egen hånd. Så vi snakker så mye om nestekjærlighet, det jeg jobber med det selv daglig, men jeg skulle ønske at man også kunne føle at her hører jeg hjemme, dette er litt familie.
Ja, men du har ikke alltid kommet på så mye ut av
det. Nei, jeg har ikke alltid, jeg har hatt mye noe praktisk ja, ja. Med torp.
Det er fint, forum
har
blitt
kjent. Og ja, blir bedre, det mye opp til meg, jeg vet at nå jeg derfor rydder jeg bort ting i livet mitt, så det blir litt lettere for meg å ta kontakt med dere, og at man tar litt vare på hverandre. Når det er litt store utfordringer, for det er det sikkert for mange som ikke har familie, eller ektefelle, eller samboer. Og spesielt når man da fikk barn, så ble man presset inn et litt mer vanlig liv. Men jeg bruker, jeg har fått et veldig godt gudsforhold, føler jeg, med at jeg har følt meg en del alene. Så ting ordner seg, legger seg til rette. Nå bor jeg litt rundt hos folk, for det er total rehabilitering der jeg bor. Og søte mennesker på stranden, ser jeg, kan sove hos meg. Så da har man tillit, og så ber man om at jeg skal komme igjennom den der forferdelige rystelsen av en total rehabilitering. Det er som å bo på en krigssone. Så hittil har det gått bra. Så man får et veldig sånn tillit til Gud når man blir, står litt sånn alene om ting. Men det er et veldig fint forum her at man kan snakke fra hjertet. Det, kanskje man trodde litt, basert seg litt mye på den tredje verdenskrig grunnen, at man liksom tenkte 2002, da smeller det. Og da skulle vi holde foredrag vi, rundt omkring.
Ja, jeg visste ikke av, det ble som det ble.
Da. Ja da, det ble som det ble, og jeg klart meg sånn noenlunde. Men utfordringen da at man har ikke den flokken, fordi jeg har en del venner som ganske vanlig tenkende, men det mange store humanister blant dem, heldigvis.
Men flokk og individualisme, det akkurat det vi
Ja, man trenger en flokk, men jeg ser
ja, mange det blir som i Måken Jonathan, som ja. Vi videre, og så finner jeg sin neste. Men skal ja, vi bli helt flokk friløse etter hvert?
Ja, jeg tror ikke vi blir vennerløse, men...
Ja, det ikke vennerløse, men skal vi også få ha behov for noe egentlig,
takk? Ja, altså, du kan si det blir kanskje lettere å leve sånn individuelt. Man har jo øvd seg på det å stå alene og gjøre både maskuline og feminine ting i mange år. Så man får utvikle opp den maskuline siden og den uten besluttsomhet og viljestyrke, da.
Jeg må tenke på den vennen av familien, så han hadde to barn opp den familien hadde. Han beskrev familien sin slik at vi en gjeng med individualister, og så det meg.
Ja,
det
var
morsomt.
Da var han det. Ja, nei, det ikke det vi spør, så bare tar rundt, og så tar det oppsummering, for ellers så tar det så langt.
Ja, det var det da.
Jeg tenker, jeg har alltid syntes at det har vært et privilegium å ikke være som andre. Bortsett fra når jeg synes det har vært kjipt, da. Men ellers har jeg alltid vært takknemlig og synes det er flott. Så når jeg oppdaget det, når jeg var kanskje 20 år, at det kanskje var litt mer annet, så jeg oppdaget det mer og mer og mer. Og jeg kan kanskje oppdage det enda mer. Men jeg synes det, altså jeg veldig takknemlig for det. Jeg tenker, åh, det deilig at jeg meg, tenker jeg.
Ja, det ikke valg. Ja, det stort sett deg.
Trygve Mann.
Ja, det jeg tenker på dagens tema, altså, jeg leser veldig lite offisielle nyheter, men jeg leser i Aftenposten disse her artiklene for disse unge menneskene som har problemer. Og jeg tenker ofte at hvis de hadde kjent til polforvandlingen, så kunne du forklare veldig mye av de problemene jeg har. Så det jeg føler at dette kunne jeg forklare deg. Veldig mye av det jeg leser. Og så vil jeg si det som Morten sa i stad er viktig. Vi ser på tilbake hvordan vi reagerte for 50 år siden og ler, men vi ser ikke hvordan vi er i dag, som Morten sa. Om 50 år så ler jeg oss.
Det ler jeg oss, ja, om 50 år.
Det nemlig en utvikling her, selv om vi ikke kan spå om fremtiden, så jeg helt enig med han. Sånn det.
Det kan bli lettere på oss om 50 år, eller neste
liv. Ok, det var det jeg ville si.
Jeg vet ikke om jeg skal si så mye, men...
Fortell litt om misjonen.
Du sa drømmen. Annerledes
etter... Jeg har følt meg annerledes etter siden jeg kom inn i kroppen.
Ja.
For jeg husker at jeg hadde en annen slags form før, altså. Ja.
Fortell litt om den, eller? Ja, det din tur.
Ja, nei, at jeg mener at jeg husker at jeg kom inn i en barnevogn, da, i barnevognen, da. Og så før så var jeg en annen, så var jeg annet ut. Og da glemte jeg jo 80% av det jeg kunne før, og så var det bare E og Ø og så videre, når jeg skulle føre å si med henne i masse.
Til mora di,
ja.
Du husker at du ikke kunne kommunisere med henne?
Ja.
Som baby?
Ja, spesielt. Jeg husker ingenting fra baby, men Tore husker masse.
Hvor mange måneder baby var du?
Et par måneder, tror jeg.
To måneder? Og du føler, for det, er ikke du sånn at du har kommet, en sjelen har kommet inn i en kropp?
Hvorfor at det der med, kom fra Sirius, og da hadde jeg en sånn blå kropp, sånn at det lyset gikk gjennom, du så ikke gjennom organene på en måte. Inne i akkurat sånn blått glass, var det liksom sånn, jeg mener, jeg husker.
Så
det
gjennom organene, du så ikke...
Ja, du kunne se gjennom kroppen,
du så ikke noe inn... Du kunne se
organer? Du så ikke noe inn i organene inne.
Det var ikke noe organer inne?
Ja, det var jo det da, men det var kanskje en annen type.
Ja.
Med sånn energivesen,
kan du si. Men hva er grunnen til at du kom inn i denne menneskekroppen?
Jeg skulle ut for et oppdrag, og så glemte jeg selvfølgelig det etter at jeg kom inn i kursen.
Du glemte hva det var, ja. Du kommer snart blitt sluttet, vet du. Kanskje du skulle være her?
Men det ligger jo underbevisst, da. Kanskje sånn. Så nå driver jeg med sånn base sammen med Rune for å spre kosmisk informasjon.
Ja, og det interessante jo, som sånn, Tora Jensen, jeg har lest om noen bort fra Martinus som har kommet og forklaret på spiralgresløpet. At det går i spiral, det har ikke lest noen sånn filosofisk retning
som har
skrevet. Tora skrev en bok som heter Alternativ kosmologi, og da må ta med det grunnprinsippet, og en av de prinsippene der at så det, og da jeg skjønte at Tore, han kunne jo lest Martinus uten å ha sagt noe, men jeg skjønner at det har ikke lest, det har kommet ut at det med telepatiske diktering.
Det mer utfyllende enn det Martinus sier, det du sier?
Nei, det det ikke.
Det det samme?
Nei, ja, det det samme prinsippet, for jeg har ikke lest noen andre som måtte gå i spiral, at det bare går oppover og begynner større, det har jeg ikke lest noen andre som måtte det. Og masse andre ting om reinkarnasjon og forskjellige ting, men det mye som veldig far up, sånn teknisk sett. Men det uvesentlig, men ikke sånn at mora sa jo at han var en bror som heter Ole Petter, og han var jo sånn vanlig, men jeg skjønte at Tore var helt spesiell, helt fra han var liten. Han ville forske på bilder og alt, liksom, og skulle finne ut hva alt så ut innvendig. Og
mora
sa jo,
og da skjønte jeg. Da jeg kom fra, var ikke insekter, det husker jeg, så det var noe nytt.
Ikke insekter.
Var det min neste kjærlighet der du kom fra?
Ja, det tror jeg. Men det var syns dem som sa at jeg hadde gått gjennom 6 trinn før jeg kom ned her. Så først var det Sirius, jeg vet ikke om jeg var innom Venuskort, men det var Sirius, og så Pleiaden. Og så. Men egentlig så var jeg et annet univers, det husker jeg, hvor det var en andre naturlover.
Mer sånn, Martinus forklarer.
Det var interessant at Tore var liten og skrev en sånn fremdriftsmetode på romskipet som går på bølgeprinsippet. Og det har sett sånne tegninger som han gjorde når han var liten, han hadde de barnavn, så han hadde tegnet sånne tekniske tegninger.
Ja, det husker jeg.
Ta en egen kveld med Tore, kanskje. Det veldig interessant.
Det
veldig
sant. Det mange gode andreledes, for eksempel.
Ja, det
ja, det nemlig.
Men så jeg driver med det jeg driver med, så nå jeg driver med kommunikasjon og undervannssivilisasjoner og forskjellig som jeg skriver om. Men da kan jeg jo gå videre til Nils.
Vi fann med neste gang.
Ja, jeg vet ikke om jeg skal si så mye. Jeg føler liksom ikke at jeg sier så veldig mye. Altså med hensyn til annerledeshet så vet jeg nesten ikke hva det betyr, for jeg har bare følt med selv, liksom. Og etter at jeg kom bort i kosmologien så synes jeg har det veldig godt, for før den tid så hadde jeg veldig masse spørsmål, for jeg var født og oppvokst i en religiøs familie på Vestlandet da. Jeg greide ikke helt å akseptere det gamle religiøse synet da, så jeg hadde veldig masse spørsmål. Mange tråder som hang i lufta, kan du si, men etter jeg kom bort i kosmologien så har liksom alle ting falt på plass. Jeg synes det hadde veldig bra. Men jeg har på en måte også lyst til å fortelle det litt spesielt akkurat hvordan jeg kom bort i kosmologien. Jeg har jo fortalt det til de fleste, kanskje andre som er her da. Men det var jo litt spesielt. Første gangen var i sommeren 78, jeg treffet en person. Jeg begynte liksom å søke litt åndelig på midten av 70-tallet da. Og så kom jeg inn i et åndelig miljø, og der treffet jeg blant annet en mann som hadde vært på biblioteket og lånt livets bok av Martinus. Fordi han var begynt å interessere seg for de tingene, for kona hadde fått en kreftsykdom, og det så ikke så bra ut. Så han var interessert i de store spørsmålene, og da han hadde lånt den svenske utgaven av første boka av livets bok. Så jeg bladde litt i den, og sammen tenkte ikke noe mer over det. Jeg så på noen av symbolene og litt sånn. Men så et halvt, ja, ikke et halvt år, kan vi si, 3-4 måneder etterpå, så dukket det opp et brev i postkassen min med tilbud. Ja, det var Kosmos oktoberutgave 1978. Dukket plutselig opp i postkassen min med riktig adresse og det hele. Per dags dato, så har jeg ingen anelse om hvordan det har skjedd. Og sånn, jeg har spurt noen som har vært på Klinta litt kjennskap til det sånn. De sier det at de leverer ikke ut tilbud. Jeg fikk et tilbud på å abonnere et halvt års abonnement på Kosmos gratis.
Men da han betalte men sånt, han mann da for det.
Nei, jeg treffte han etterpå og spurte om det var han som hadde gjort det. Nei, han hadde ikke gjort det.
Har du gjort det,
Rune? Nei, jeg kjente ikke Nils på det.
Nei, så per dags dato så har jeg ikke anelse om hvordan det har skjedd.
Jeg tror det var en som var i Norge da.
Men det er veldig takknemlig.
Er hemmelig bunder inne, kanskje en som hemmelig forelsket
deg? Ja, det er utrolig.
Reidun, kanskje? En eller annen som
har takknemlig for at det har skjedd, fordi at jeg begynte jo å lese og syntes det var helt fantastisk interessant. Ja. Og det første jeg gjorde da var å kjøpe Livets bok nummer 1. Og da var jeg solgt, rett og slett. Sånn kan det gå til.
Gir en slags hvile også.
Ja, ok, Inge.
Jeg kommer ikke på noe fornuftig å si her i blikket.
Du er ufornuftig da.
Jeg har vel aldri vært noen flokkmenneske, tror jeg. Det er vel det eneste. Nei, jeg tror du kan overta det.
Ja, de fleste snakker ut andre mennesker på interessefellesskapet. Vi kunne ha slåss med å være liten og alt at det som kommer på høyden og vinter som bare ondre interessert og filosofisk og helt annerledes. Vi ønsker helt sikkert at noen som medkommer at det skal komme at frem måtte liksom underholde noen på fritid og hadde mer nok en dag på skoletid som man må være sammen med.
På fritid? Ja,
jeg ville helt sånn ikke skal komme han bare, uff, kommer han der nå med underholden i redningen. Ja, men hvor er det fortalt vi jo der? Ja, men ok, sånn. Beste var bare å sitte alene og filosofere og låne bøker gjennom UF og fikk på skolebiblioteket og liksom sitte og tenke og fikk også spart meg penger til sånn astronomisk sitt og jeg var 11 år, husker jeg, og sitt ganske rapporter med stjerner og jeg var alt interessant. Så jeg leste spøkelseshistorie, var veldig redd for jeg hadde falt hos utlager, det ble, jeg hadde ikke råd til ukeblad, men det kom jo en ukeblad og stod spøkelseshistorie og midt i blinken. For det var jo så spennende, vet du, med verden av forklaringen. Det var jo minst av spøkelse fanns, men var forklaringen, ikke sant?
Så tidlig, så
nevnt. Ja, jeg var nødt sånn, ja, var litt det. Alt i søkende etter, så var det skikkelig dyr krise da jeg kom ut og jobbet, begynte i Oslo, jeg var nylandet ingeniør. Da var jeg som karmisk virkelig domtur, altså helt svart, det var noen grenser til selvmord. Da jeg satt jo på 21. Spluske, da hadde jeg kommet opp og talt med en bok som heter Liv etter liv av en Nils Ulf Jakobsson, jeg vet du, de andre har lest, og du og Inger. Og der i en av kapitlet i Solv Jakobsson bøk, den omvandrende mystikke fra vår egen tid beskriver døden. For da hadde jeg skrevet og lest bøken til Raymond Moody, faren min abonnent på det beste blad, og der stod en artikkel i Månens bok i 1976 og noe. Raymond Moody leste og følte at det her, det er her nå går videre, men jeg har ikke råd til å kjøpe en bok. Han begynte å jobbe i Oslo, for jeg hadde råd til å gå og kjøpe en bok, så fikk jeg tak i en bok av Moody. Jeg leste den, og så den han henviste til begynte å gikk på Tanum og så han boker om alternative bøker. Tenkte om det finnes noe mer om at det er emnet her. Så jeg jobbet sammen med en sånn sivilingeniør fra Østen som var buddhist, så det er inspirert av meg å være buddhist med en par år, mens jeg jobbet der, men jeg fant ikke svaret der. Men så gikk jeg videre, og så var jeg på 21-bussen, og jeg satt og leste den boka til Nils Olof Jakobsson, og han har et kapittel om Martinus, og da jeg leste, husker jeg var akkurat oppe i svingen opp på spikerverket og jobbet på tegnekontoret på spikerverket. Det her har vi forklaringen, jeg bare følte en enorm brus innvendig. Her har vi det liksom. Vi gleder meg, skulle kjøpe jobben igjen, og jeg tenkte å lese videre, liksom, hver dag.
Det
lærte
jeg
ikke,
det gjør.
Og så gikk jeg til Deitmann, skulle hørte om hun hadde med Martinus, hun er så mye smart av henne, nei, jeg hadde hørt om Martinus. Så da var jeg på talen min, da ingen hadde hørt om Martinus, tenkte jeg, vanvitt, her er det tydeligvis en som har forstått det. Men så fikk jeg en idé, jeg hadde penger, jeg satt på, det beregnet som kraner på spiket, og etter styrkeberegning, så hadde jeg kontoret alene, for han hadde jobbet satt sammen, jeg var borte. Og så akkurat da, så fikk jeg en idé, jeg ringer, det stod bakerst i en bok, at det var Kosmos forlag 1932, så tenkte jeg, 1932 var lenge siden, uten det forlaget eksisterer. Og så ringte jeg etter telefonopplysninger for utlandet, for 02 var en vanlig telefonopplysning, jeg visste ikke noen Martinus, jeg må ringe utlandet. Det var noen som visste om utlandet. Jo, de sa jo Kosmos forlag, det finnes det, fant jeg deg, det var en Mariendalsvei, bla bla bla. Oi, så finnes det virkelig, ja. Så ringte de en gang. Og da hadde de ut, da var det kun Nils bok 3 som var
hvilket årskal var dette?
For, dette var i 1977. Eller 78, det er ikke jeg sikkert. Og da var Nils bok 3 noe som var tilgjengelig, men det var midt i blinken, for den Nils bok 3 den omhandler at så er det Nils og mørke vandringer, også kretsensprinsippet, og da var det litt sånn andre bøker som passet, som hånd i hansken. Så optimalt at vi får tak i Visbok 3 først, altså. Jeg ser forsynets vei, jeg føler meg nøyaktig på trinn for trinn, altså. Enten har de ikke traff 9 eller 8, alt er godt i den med mennesker. Alt er styrt i 9 mennesker. Jeg har fullstendig tillit til livet.
Han var min menn.
Ja, altså jeg har fullt tillit til livet videre, så jeg hadde ikke fullt til Martinus der. Så...
Hadde
du ikke levd? Nei, jeg hadde ikke levd. Så det redde jeg min. Nei, så tror jeg det. Da begynte jeg å lese, og jeg satt bare og leste. Kom fra jobben og snakket i matpausen på... Nei, i kantina på Spikverk. Jeg satt bare og snakket på kosmologi. Jeg trodde alle var like interessert i kosmologi. Da var jeg misjonert med broren min, som er skjønne. Hun fikk jo høre hele livet bok 3. Ja, det
var
helt
bare da, man.
Ja, ja. Han husker det i dag. Jeg husker det i dag.
Lillebroren din?
Ja, Tor.
Ja, ja.
Han fikk jo høre, han var jo blitt påtunget.
Ja, har du skjønt, han har ikke...
Spiralkretsløp og alt.
Han har ikke interesse for det.
Han har misjonert og trikket opp for ham. Ja, det er komisk. Nei, da, så fikk jeg livet godt. Ja, ikke.
Ja, snakket jeg der med den gode følelsen og sånn, så jeg var jo, vi kom jo bort til det da jeg var 18, for så vidt mamma hadde det jo, men jeg, hun hadde ikke sagt så mye til meg, for hun skulle ikke misjonere, ikke sant, så hun hadde sagt det, så jeg møtte det jo av sånn astrologikurs, men det, jeg møtte det jo litt sånn, problemer i forhold til folk som ikke skjønte noe av det, ikke sant? Det var veldig geiser for, men jeg sa det jo ikke sånn veldig ut, men at andre prøvde liksom å
stikke ned på.
Ja, altså stille meg til veggs da, ikke sant?
Hele tiden.
Ja, kom med spørsmål, ene spørsmål etter den, spesielt de som var kanskje litt kristne, hadde litt den retningen. De ville liksom stille meg til vekst, da. Jeg husker jeg synes det var veldig behagelig, men ellers så har det jo gått bedre og bedre enn årene, selvfølgelig. Det er bare veldig takknemlig.
Det må være deilig å ha en mor og bestemor som har det.
Ja,
ikke sant? For det er det få som har.
Ja,
ja.
Sikkert.
Ja, da. Jeg tror jeg har det bedre enn de fleste.
Du har sikkert fortjent det, ikke?
Ja. Kun er det for du har vært. Hvor gammel var du da, bestemor? Jeg flyttet med.
Ja,
men
jeg
gjorde
meg etter, husker jeg ikke sånn. Men hun var jo veldig sånn der i nærmeste med Martin.
Jeg
husker det hele
tiden.
Jeg var på Klint med Molly nå, henne. Vi var og spiste på restaurant i København.
Nei,
mer enn 10?
Ja. Det var, veldig, det var helt i starten.
Det var på 90-tallet,
da. Jeg husker så... Ja.
Var det Solveien, da?
Ja.
Jeg bodde på
meg. Jeg gjør så neste gang.
Ja. Hun var veldig sånn med kakestøvlas med Martinus og veldig.
Ja,
det
var så
veldig. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si.
Nei.
Det har ikke vært noe problem for deg.
Ja, du vil fikse det. Nei, du skiller deg ut av flokken.
Ja, men det har vært min store skrekk å skylle meg fra flokken. Så det var jeg bare, ja, hele livet. Det har vært ille. Men etter hvert så har jeg gjort det.
Men du følte ikke at du gjorde så mye i oppveksten, kanskje?
Hva sa du?
Du følte kanskje ikke at du gjorde så mye i oppveksten. Jeg følte ikke
det. Nei, det var kjempeskummelt. Jeg skulle mene noe annet enn det andre mente.
Ja, men gjorde man det som barn? Altså, jeg gjorde ikke så mye. Jeg var en del av folk som barn, ja. Jeg var slik sakre.
Men jeg var jo kjempeglad, for jeg ble jo kjent med Martinus gjennom Solveig og Søren. Og Lasse var den der
også. Som regel. Ja. Det finnes denne holdningen at det er viktig at folk liker deg, eller nei, det er viktig å være populær, eller kan det hende at de ikke liker deg?
Ja, nemlig, ja. Og jeg vet for det. Men jeg måtte bestandig høre hva andre mente før jeg turte å mene noe. Mm. For da kunne jeg henge meg på en mening som kanskje var godkjent, eller hva jeg skal si.
Da farlig og heldig eller si noe som de andre ikke liker, for da ja. Kan du sikkert bli utstøtt.
Ja. Men nå er det bare behagelig å ikke mener det som alle andre mener. Men jeg er jo veldig glad for at Anne Brostigen og Sonja Leveritsen, jeg fikk telefonnummeret hennes av Solveig og Søren.
Ja.
Har du kjent Sonja?
Ja. Hvor lenge siden er det?
I 1984, kanskje.
Ja, vi har fikk til 85.
Ja.
Vi ser på Sonja.
Så det var et spørsmål fra Torbjørn.
Nei, du ferdig, Torin? Har du rundet av?
Nei, ja, jeg har ikke noe. Det ikke noe. Men jeg synes ikke det noe problem. Jeg synes det bare spennende å komme med en sånn liten... hvis noen sier et eller annet, så tenker jeg... Så sier jeg at ja, men det tenker jeg, eller sånn tenker ikke jeg. Sier jeg, jeg tenker det kanskje ville være flere liv. Og,
ja. Ja, sånn.
Ja, men uten å overbevise noen, men jeg bare synes det er spennende.
At kanskje er mening med en usynlig plan?
Ja,
jeg passet i sted fordi at jeg var ikke interessert i å gå inn på akkurat dette tema som dere alle har berørt nå. Dermot har jeg et spørsmål til Lasse, som jeg er godt å tenke på. Martinus sier jo vi skal være nestekjærlige, og vi skal vende det andre kinnet til, og vi kjenner alle de anbefalingene han gir om hva som er svaret på krig. Det er ikke mer krig for å gjøre slutt på krig. Det er å skape fred på en helt annen måte. Men så er mitt spørsmål. Hva gjør man med bøllene? Hva gjør man med bøllen? Hva gjør man med en Hitler? Den skal legge under seg verden. Altså, jeg tenker jo noe om svaret, men kan du kommentere en del også?
Ja, altså, den bemärkelsen så att säga va, att nu har vi ju en fantastisk världsbild vi har fått. Sen kan vi inspireras av många andras personliga, privata exempel. För att det här är en högst personlig utvecklingsväg vi går. Och vad gjorde Martinus när nazisterna ockuperade Köpenhamn? Han fortsatte att skriva helt obehindrat, okorrumperat. Faktum var faktiskt att även om de inte öppet kunde annonsera, så har det aldrig varit så mycket folk. De fick dubblera hans föredrag där de då höll till, så att säga, va? När fick de institutet, det minns jag inte riktigt.
43? Eller,
43, ja, jag tror det var något sånt. Och sådär. Så redan 39 var de andra, någon annanstans i en stor lägenhet. Va? Men jag menar, så det var hans, kan man säga, sätt att besvara det här på. Därför att... och det är samma sak som alltså Martinus säger ju då i ett semane här till exempel, i semane trädgård som vi heter på svenska, vi kommer ju alla möta vårt semane där, alltså det ställs på sin spets, var står vi moraliskt sett, så att säga, och därför att det är försynens sak, så att säga, va? Att lösa världsproblemen plus allt det vi gör. Men det är vi som på basplanet, alla de bemöter, så att säga, va? Bemöter jag dem nästa kärleksfullt eller inte? Kan jag gå i krig? Kan jag döda någon? Jag hade ett litet upplägg. Det är en fantastisk bild som enligt Ole Martinus såg. Tyvärr har jag inte den bilden med. Jag har den faktiskt på min dator, men det kan vi titta på sen då. Men det spelar inte så stor roll själva bilden. Men det var på 40-talet, tyskarna var nere i Jugoslavien. De ställde upp motståndsmän mot en höstack. Och bilden är tagen när en tysk soldat ur exekutionsplutonen stiger fram mot höstacken. Det var hans sitt semane, så att säga, va? Nu vet vi ju till många kanske militärers förtvivlan, så är det ju, har de gjort undersökningar under krigen, att det är många som skjuter vid sidan om.
Ja.
Man kan inte. Så även om du stod kvar, så kanske det var någon av hans kamrater som försökte sikta vid sidan om. Eller kanske skulle de bli upptäckta och så vidare. Men alltså, var och en har sin Getsemane. Mm. Det finns en kvinna som heter Peace Pilgrim som inte lever längre. Hon gick ju genom hela USA i decennier för freden. Hon gick när hon sa, ja det var ju dags att börja då när MacArthur-tiden kom och Koreakriget kom. Då började hon gå utan ett öre på fickan. Och utan att begära mat, utan hon tog emot mat när hon fick det. Hon tog emot husrum när hon fick det. Annars så kunde hon sova på marken eller i skogen eller på andra ställen. Och hon blev ju då mycket berömd i USA faktiskt. Men hon blev också tagen för lösdriveri. Man får inte gå fattig på gatan eller på vägarna i USA. Fick inte det på den tiden. Och så vi har ju ställt samma fråga utav sådana här som skulle då, ungefär som värnpliktiga också fick den frågan när de var, ville ha vapenfri tjänst. Va? Hon svarade så fint, va? För att plötsligt så hittade jag den där boken i hyllan och vi hade den på Klint, så kunde man låna eller hyra på den tiden då sådana här filmer på VHS. Va? Så vi hade den på Klint minst en vår- eller höstkurs. Hon är helt fantastisk. Alltså hon, men så fick hon då frågan, ja men om du, dina närmaste anhöriga, de kära, och du skulle du då skjuta? Nej, det skulle jag inte. För att Gud säger att vi ska, vad säger jag, utövar inte våld mot någon. Ja men om det gäller dig och den andra. Och då sa hon så fint, sa hon, ja, om Gud har gett mig det höga uppdraget, vilket jag inte tror han har. Jag tror inte det är mitt uppdrag i det här livet. Så självklart så tar jag på mig det höga uppdraget att inte skjuta utan hellre bli skjuten. Så vi har alla våra semaner, det är helt individuellt för oss. Och då vet ni ju att Martinus refererar då till att då kommer en ljusets ängel in mot Jesus. Och det är samma sak med oss, va? Det här slutcitatet här från Getsemane, det är så bevägande, rörande det där. Ju. Att då kommer det, när vi samtycker till allt vad vi är med om, då, och då säger, ske din vilja. Då kommer en ljusets ängel, säger han. Då kommer ju då, så att säga, skyddsänglarna ner och kan hjälpa oss. För vi kan inte förändra situationen. Det är bara vårt sätt att tackla situationen. Och man kommer till slut till en punkt att det är kärleken som råder. Och med det här synsättet som vi har pratat om idag. Tänk på, du kan inte dö. Det värsta som händer det är att du kommer i feriezonen. Så att säga. Du kommer upp i den andliga planen och får lite vila. Och sen har Martinus sagt faktiskt också, och det är jag helt övertygad om stämmer, att när, och det gäller också IS med halshuggningar och sådär, själen har redan lämnat kroppen. Det har skyddsänglarna sett till. Ni vet, för ett år sedan så hade jag ett exempel på det. Alltså bara i lite mini format. För ett år sedan så skulle jag springa ett motionslopp för fred i Amnesty-loppet. Svenska Amnesty hade ett motionslopp för 130 personer. Men starten var mycket olyckligt. Det var en undergång under en stor väg. Och för att hindra, ni vet, fyrhjulingar och andra, så hade de satt två stora betonghinder i starten. Det var vägen ner, va? Jag hann bara springa 25 meter. Jag sprang rakt på betong. Och jag måste ha gjort en saltomortal. Jag minns ingenting av det. Och hamnade på armbågen. Så den är helt krossad här. Va? Så jag har massor med metall här och så vidare. Dock är det nog titan. För att det reagerar inte på flygplatsen när jag skulle till Berlin här i vår. För säkerhets skull hade jag den här röntgenbilden med mig. Jag blir lite besviken. Får jag inte visa upp det? Ja. Nej, det behövs inte. Det är nog titanskruvar. Jag har massor med metall och så vidare här inne. Eller metall och så vidare här inne. Va? Jag lider inte ett alls utav just nu. Så att säga. Inga problem. Så det är inte det. Men jag minns ingenting. Jag minns absolut ingenting utav. Hade inga smärtor. Och såna här saker. Va? Det blir ju ambulans till akuten och sådär. Och det är klart, då sa professorn där att ja, men det är för att det är så mycket som är knos, det är därför, så det hade varit bättre om vi hade haft smärtor. Men jag tror också faktiskt att vi är beskyddade. Vi är lite beskyddade där. Och just det där att det gäller ta alla med att kvinnor på bålet, att det skulle brännas på bålet och så vidare. Jag är helt övertygad om att själen försvinner upp lite i förväg, så att säga. Få hjälp upp och så vidare. Men svaret på din fråga är, det är helt individuellt, men förr eller senare kommer vi alla att ställas inför mitt eller ett annat. Nu kanske vi redan har gjort det. Vi vet ju inte. Men om vi inte har gjort det, så förr eller senare så kommer vi till den där sanningens minut. Där vi måste välja. Och det är det Martinus säger. Jag menar, det högsta, så att säga, det är ju att ge sitt liv för andra. Nu har vi pratat lite om individualism och så vidare. För det är en förnyelsyn där individen. Men den högsta individualitetskänslan, det är ju att vara ett med Gud och allt och alla. Va? Det är ju allkärleken och nästa kärleken. Så att förr eller senare så kommer, och det är ju därför på ett sätt som Martinus säger. Va? Tänk när han sa i ett föredrag att herregud, de här katastroferna kring världskrigen och koncentrationslägen. Ja, men det här kan ju vara för 50 liv tillbaka. 50 liv. Ett annat säger han 20 liv. Alltså på något sätt, förr eller senare samlas det upp. Va? Alltså om vi ser oss själva i den här inkarnationen, som Martinus säger, så är det ju bara en liten topp på ett isberg. Och det är den toppen ju som ska slipas av. För då blir den där fina diamanten, va? Så att säga. Va? Så att förr eller senare så kommer vi ställas för de stora frågorna. Och då ser vi egentligen vad vi egentligen står moraliskt etiskt. Martinus säger, vi har ju så att säga den här självförgudningen. Han talar om oss som är högst levande avguden. Va? Att vi på något sätt höjer upp oss ofta på en piedestal och säger, där jag är på utvecklingsstegen, va? Där borde alla vara. Alla som inte är där, det är något fel på dem. Antingen är det för långt framme och det är något fel med det, eller också är för långt efter och det är något fel med det. Va? Så vi har ju det där nästan självförgudningen. Va? Och därför är det väldigt svårt att acceptera att här måste jag ge efter. Jag retirerar, eller jag accepterar mitt öde som det är. Va? Och så får vi se. Så att liksom det är lite svaret.
Tack så mycket, det var ett gott svar.
Men skulle du säga något om din vei, Heidi, om din personliga grej?
Jeg tror jeg har fortalt hvordan jeg møtte kosmologien, for det eneste jeg for seg at annerledes. Jo, nei, altså, det her, han ligner litt på andre, sånn at at det blir forventet noe i familie, slekt, nabo, liksom at det skal være sånn og sånn, og så kan jeg noen gang oppleve når jeg har hatt det best i livet, så har jeg noen som oppstakker sånn som går med henne nå, og så andre ganger når jeg ikke har hatt det bra for, og du at du har vist ordnet seg veldig fint eller sånn, og så noen ganger har vært stikk motsatt da, fordi at behovene har jo vært så annerledes da. Altså det som bra kanskje hvis man gift, det mange barn, stort forskjellig, vil jeg Volvo og Vols og sånn, og fast jobb på noe tjene godt, eller et eller annet som en rik mann, eller noe sånn, og så da tenker jeg at det veldig bra, og så andre ganger, jeg merket det spesielt da jeg bodde i Danmark i 20-30-tallet, at jeg kunne ofte ha det best hvis jeg var singel og arbeidsløs, og drev med personlighetsutvikling, ting som åreiser, alternative vaner og sånn, og da merket jeg det, hva andre så på som bra og dårlig, da, at det fikk vite. Og da var det ofte mottatt hvordan jeg hadde det på. Ja. Det en som annerledes greier, da. Og så det bra å bli veldig upåvirket etterhvert, og bare bevare litt kontakt, men at leke med like barn, på en måte. Hvilke barn leker best og lengst. Og samtidig så skal man være allkjærlig og romme alle sykker, som du sier, at det opp og ned og mot og frem, liksom. Du blir som hun, tante Sofie, som sier at hvis bare alle var som meg, så ville alle vært bra. Nei, men jeg tror det.
Tante Sofie var jo ganske streng, da.
Ja, for det var jo sånn, hvis bare alle var som meg, så ville jeg ha vært bra. Ingen andre er som meg, og da ville jeg ha vært bra. Den var en dyp livsvis.
Det er en ting jeg, som jeg kanskje kan få snakke her, og det du sier, det når vi sover på nett, så er vi litt inne i saligheten, hvis jeg har kjent det riktig. Att de är i besök.
Ja, inte bara salisrika, vad Martinus säger lite grann. Om vi har en djup sömn. Martinus verkligen talar om hur viktigt det är med en god sömn. Va? Därför att då kan vi gå hela spiralen runt, så att säga, om du förstår jag med. Få snusa lite runt, så att säga. Va? Och få andningen påfylld, våra batterier. Va? Medan vi får få fysiskt på det. Jag tycker det är så spännande, för nu säger ju naturvetenskapen att det är verkligen den här vilan tränger, alltså den fysiska kroppen, va? Det är en regeneration utav kroppen som sker, va? Det tror jag inte man var helt klar över i gamla tider, va? Men det vet man ju nu. Men då menar jag, Mattias, det är också väldigt viktigt att få den här påfyllnaden från det andliga planet, inspiration och så vidare från det andliga planet. Och han säger ju också genom dödens port och andra ställen, så säger han just att det är ju där vi lättast, nämnest om det på danska, liksom får kontakt med döda anhöriga. Och det är väldigt vanligt ju faktiskt att folk i drömmen, som de kommer ihåg. Vi hade en på kollektivet som var lite sensitiv sådär, va? Hennes moster tyckte om Martinus. Hon dog i 90-årsåldern, så hon läste genom dödens port. På svenska är det väldigt bra, för det är en tunn liten bok faktiskt. Det är en artikel egentligen, va? Och på danska är det bara en artikel, men det har blivit en med hårda omslag, en liten liten tunn bok, och den är jättebra att sätta i händerna på folk. Genom dödens bok, sömnen och döden heter det, va? Ja. Han kallar ju sömnen den lilla döden.
Lillebror,
ja, den lilla döden. Och så att liksom, så på ett sätt så säger han ju att förbereda sig, och det måste jag bli bättre på, förbereda sig att liksom sova in på ett bra sätt, eller sova djupt och så vidare. Den här förberedelsen, det är också ett sätt att förbereda sig för döden, va, på något sätt. Att göra, och det är lättare sagt än gjort på något sätt, och göra status över dagen lite grann, ja. Och lägga dagen bakom sig, förlåta sig själv och kanske be lite, och be för andra om man tycker att nej, där kunde jag ha gjort bättre, kan man ju be till den andra, så att man är liksom lite klar när man lägger sig, va? För att då möjligtvis komma upp då i de högre luftlagen och förmöta väsen och döda anhöriga och sådana här saker.
Det är att den information du tar med dig tillbaka. För du drömmer ju. Jag är ganska upptatt av drömmar.
Ja, ja.
Och handligt om drömmetyring och sånt.
Ja.
Och symbolbrukar och sånt. Ja. Och så vill jag bara, är det sådant att vi tar med oss signaler eller drömmar som vi kan tolka i den andra sidan? Eller,
vi
behöver det
för dina,
för det är
den lättaste drömmen. Ja, alltså, och där säger Martinus, sanddrömmar finns ju. Sanddrömmar finns, det är så, det säger Martinus också. Visst finns det sanddrömmar. Men så säger han just det här, att det blir ju den här blandningen. Och det är ju väldigt svårt att sortera ut. Då ska man nog vara väldigt duktig och intuitiv för att kunna skilja agnarna från vetet, va? Så det, för det ska ju ändå, det passerar ju genom dig och ditt medvetande och så vidare. Och det beror ju på. Man kan, jag tror det är samma sak här, skulle jag vilja säga, som kvaliteten på det är ju ekvivalent som kvaliteten på livsupplevelsen efter döden. Så det är ju samma sak här. ju mer vi är på våglängd, bögelängd med den andliga världens horisont, va? Och såna här saker, vi tror på reinkarnation, kärlek och så vidare, så kan man nog tänka sig att den här hinnan återigen till det andliga planet, va? Utan att om man inte forcerar, så kanske vi själva blir lite bättre på att skilja ut, ja, men det här, det är en annan kvalitet på den här drömmen än på den andra. Om jag då tar på min granne som nu har gått över på andra sidan då, men hon fick ju året innan hon gick bort i cancer, så fick hon hennes son dog hastigt, alltså han var ju bara i slutet av 40 eller början av 50 och så vidare. Och både hon och hennes andra son i drömmen fick drömmar som båda tydde till att han meddelade sig med dem. Och det är mycket möjligt, kan jag tänka mig, för att vi gör utveckling. Och vi blir mer och mer öppna för det andliga och förandliga, och vi blir mer och mer, så att säga, Martin säger att vi får ju nya sinnen. Och det är ju den intuitiva, men den har ju många rottrådar, att vi blir mer och mer lätt att evaluera det ena från det andra, va? Så att jag kan tänka mig att vi mer och mer kan säga, ja men här är jag helt klar över, jag fick ett budskap från min döde man, eller här får jag ett varsel att det där och så vidare. Så att det tror jag verkligen att man kan skilja agnarna från betet lite bättre. Men Martinus, säger du att det är väldigt svårt, för det blir mycket blandat, va? Det är upplevelser från det andliga med upplevelser från dagsmedvetande planet, va? Så ja, det är spännande. Jag tycker det är spännande. Forskar du?
Jag tror det var någon bilden, va? Alltså det är liksom nå står det helt falskt, nå tränger jag svar.
Ja.
Mm. Och rättledning i livet, ja. Att det står i varning. Sådana uttänker jag att det
helt klart.
Helt mål och hjälpa mig. Men genom en dröm som jag kan tolka i mål. Jag får en dröm som då är med och som är med.
Okay. Ja.
Men jag vet inte hur han känner på. Om det är det då från mitt inre, eller är det, alltså på henne känner jag också.
Och sen kan man ju säga då, låt oss säga att du öppnar bönen. Det behöver inte komma i en dröm. Nej. Låt Gud avgöra det, för synen avgöra det. Mm. Det kan ju komma på annat sätt.
Mm.
Men att inte bara, att man inte låser sig fast. Va? Mm. Det är den här öppna bönen, ske din vilja.
Ja.
Ske din vilja att det kommer på det sätt som är lämpligt. Va? Mm. Om du förstår vad jag menar.
Ja.
Och om det inte kommer, så är väl det också okej. Okay, det är ju det. Va? Den här öppna tilliten. Det är faktiskt så, förstår ni. Det började, tror jag, som en materialistisk grupp i USA. Jag tror de fortfarande är verksamma. Jag har inte testat dem på decennier, eller 10-15 år. Som heter Spindrift. Och de skulle säga, nu ska vi vetenskapligt kolla det där med bönen. Nu var det bönen i och för sig. Och så de tänkte, nu ska vi ta så primitiva växter som möjligt. Och så delar vi av bara med ett snöre där, och så tar vi folk som ska be för just den delen, men inte den delen. Va? Ibland var de lite fräcka, va? För de tog bensin eller någonting och hällde över på det ena. Det var lite, eller också på båda, och så skulle de be för den ena och såna här saker. Va? Och de upptäckte ju att bön funkar, och det finns ju då vissa människor som är bättre på det också. Att säga, va? Att det blir större kraft. Men det var spiror och sånt där, groddar alltså, som ni säger på svenska, jag vet inte vad ni säger.
Spiror,
ja. Och såna här saker, för det är så primitiva, tänkte de, så att liksom de kan väl inte påverkas utav det där, va? Men det gjorde de. Och det är långa. Jag var dum nog att beställa. Det var Larry Dossey som en tidskrift. Det var en artikel av Larry Dossey, och så köpte man hans bok och sådär, som nämnde Spindrift som ett exempel på hur det har forskats kring det där. Och jag var dum nog att beställa. Jag fick sån här packe med urtorra statistik. Jag orkade. Det var bara slut. Men de var noggranna. De var intelligenta, och de gick noggrant till väga och såna där saker. Så att, och de har ju kommit fram till det här då, att ja visst. det är ju, alltså allt är ju egentligen medvetande energier som vi laborerar med. Och medvetande energier, vad är det? Ja, det är elektromagnetism. Vi är elektromagnetiska varelser. Och det, på ett sätt så vet väl skolmedicinen det. För det är klart, när man är hjärndöd eller när man är hjärtdöd, då finns det ju ingen elektrisk aktivitet där, va? Och då stoppar ju hela maskineriet, va? Men man är inte klar över att det är medvetande energier. Alltså. Så...
Du ska se vad vi får göra i stan.
Ja, men du har det där med trollen där. Eller det kan bli en missförstånd där, men det där med den centrum som vi kallar den. Jag klarar på det, jag klarar på det. Den syns ju jag är väldigt lätt att skriva från andra som trollen. Den glömmer vi ju igen. Men de där andra trollen där, om de nu heter klarar på det eller vad.
Jeg synes også det at det liksom, man virkelig får en sånn beskjed, og det noe, og da våkner man med en sånn følelse av det virkelig om man har forstått. Og så har jeg opplevd sånn som Ingeborg, at hvis jeg vet om det, så har jeg alltid fått svar. Jeg har vært ydmykt, og sånn, og det det som heter at man sover på det. Det noe å være veldig respekt for. For da kan man også, hvis man ikke har hatt det, så kan man også skjønne det. Selvfølgelig sånn og sånn det kan. Men likevel. Men det der at det interessant å få et spesifikt svar. Jeg tror det skytsengler og avdøde på den andre siden og alle mulige slags sånne noen som med. Da.
Absolutt.
Og hvis man ikke skulle få det, så må det være for ikke man skal ha det enda. Men som sagt, akkurat da har man utsignalisert guddommen og sånn at nå jeg klar når det ute, eller mer og mer på liksom, og da kommer det.
Jo, det er klart, Martinus har jo, på et sett kan man jo si Martinus har en poeng med at där våra sinnen just nu är mest utvecklade, där är det väl mest logiskt att Gud talar tydligast till. Och det är alltså via vardagen våra medmänniskor. När Martinus säger att vardagen är nutidens invigningspyramid. Va? Det är på något sätt där vi, det är ju inte så att säga när vi berusar oss eller när vi på något sätt... försöker olika trick, utan vi egentligen talar Gud principiellt tydligast till oss. Nu är det ju det att vi håller på att förändras. Gud talar ju till oss också när vi blir mer och mer förfinade och vår mentalitet och så vidare öppnar upp för de här sakerna. Så tror jag att det blir allt flera människor kommer få tydligare signaler. Därför vi är mogna för det. Och sagt, om vi inte forcerade sådär så kommer det ju småningom bli mer och mer utav klardrömmar och att vi kan känna in vi gör det ju automatiskt redan, va? Vi känner ju in med en gång ett rum, en människa man möter utan att tänka på det, så känner vi någonting, så upplever vi någonting och det menar jag att det finns den här ökade känsligheten. Och det är därför vi behöver kanske den andliga vetenskapen och sådana här saker, därför att ibland tror ju vi att vi går bakåt i utvecklingen, förstår ni va? När vi har det allt svårare att vistas i en miljö som man förr i tiden sa, det är väl ingenting. Om någon gav något barn en örfil, det var väl en självklart, det var väl ingenting att bråka för. Idag går man till psykologer, va, och sådana här saker, va. Så ser vi att vi har blivit så känsliga och, i och med utvecklingen. Och det är det som är lite dilemmat, va. Därför att på något sätt i den här förvirringen då att Ja, men jag har det ju inte, jag får det ju inte bättre. Jag blir bara, jag tycker det är jobbigare att jobba det, för att jag har ju blivit känsligare ju mer jag utvecklas, om du förstår jag menar, va? Men tänk ju, folk kanske inte på det där med fredagsperspektiv och utveckling, men i alla fall, det är något konstigt. För i våra länder, så i Sverige var det rockerar, som danskarna säger, sjukskrivningstalen av psykiska orsaker. Alltså av fysiska orsaker går lite långsammare, men av psykiska orsaker, det går ju bara så här upp. Förstår ni, va? Och det är ungefär som i Japan, va? Det går inte att ha gamla strukturer, gamla tänkesätt. Därför att vi är annorledes, vi är annorlunda, trots att vi ser rätt så likadana ut. Va? Vi har ögon och näsa och mun och hals och såna här och tänder och sådär, som för 100, 150, 200 år sedan. Men vi är inte detsamma. Alltså, det är ju faktiskt så att det är ju tankarna som ger inkarnationsbetingelser på våra mikroväsen. Det är vår mentalitet som ju, och dess moral och så vidare, som ju ger inkarnationsbetingelser. Har min mentalitet blivit mer fin och mer nästa kärleksfull, så inkarnerade sådana väsen i min kropp, va? Och det gäller också mag- och tarmkanal och allting. Och Martinus säger att tankarna uppmagnetiserar blodet och sådana här saker. Så, och det gör ju att vi blir mer följsamma, känsliga. Ibland måste vi stänga av. Jag tror många av oss gör det nu. Alltså, jag har varit en sån där public service freak. Ja? Det första jag sätter på radion, va? Så får den gå hela dagen om jag är hemma och sådana här saker. Annars blir det tv man sätter på. Men nu märker man, ja, men det är inte, det ger mig inte energi. Nej. Att tugga om och genta och fördjupa någonting som inte leder framåt, om ni förstår vad jag menar, va? Ja. Nu gentar någon, åh, det är intressant, det amerikanska valet, och så fördjupar man här och så fördjupar man där. Så att säga, och så till slut, ja, men så upptäcker jag i alla fall, ja, men det räcker att få headlinen, det räcker att få så, och sen om det är något specialintresse, ja, men då kan jag dyka ner där då, så att säga, va? Och där tror jag också vi är på väg bort från flockbevisstheten, flockmedvetandet, va? Att vi plockar mera nyanserat vad jag känner att jag har behov av just nu. På ett helt annat sätt än tidigare. Va? Därav explosioner utav alla poddar. Ni vet, det är alltså både kommersiella och public service-poddar i Sverige. Har ju vårt public service, Sveriges Radio, massor med poddar. Plus att vi har då aviser av poddar, och nu har ju vi en egen podd också. Och så där. Därför att det är ju intressant att höra andra människor som kanske inte passar in i mainstream, så att säga, alltid. Mm. Och så är det ju jättefina program, så tar det växt som man gör. Älskar du lite på.
Men
också
får
du
på nätet kanske en gång och inte fyra gånger.
Ja, liksom, exakt, lite grann det där. Ja,
och så är det liksom bara liksom överblick. Ja. Det är liksom inte sån där igen och ja. Faller. Och
just det. Och det är intressant.
Jeg synes jeg bor i blokket der, for jeg har vært med etter mange år på alternativ ting, og det er liksom forslag til det, så har jeg blitt god til å klare, hvis det bare er meg, så skal jeg innstille meg på søvn, da, hvordan man gjør det, og holde det arbeidet sånn. Men så blir jeg sånn forstyrret hvis det er plutselig skjer noe i gang med lærlighet nummer, hvis jeg kan, så trapper jeg ned, og så plutselig, oi, jeg lurer på nytt, eller sånn. Og så man kan liksom bli, kan man opp
behöver
en
upåvirkahet
till att ta
in energin
runt,
tror jag. Ja, just det. Nej, ja. Bönen. Alltså. För jag menar, och det eftersom det är helt personlig varje upplevelse, så en vacker dag är det kanske tid för dig. Det är kanske ett tecken på att du ska flytta. Eller också är det ett tecken på, ja, men det här ska jag nog kunna klara.